Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ser man det som en investering, då kan man ju hantera det som vilken investering i ett företag som helst. Då blir det ju relevant att se till att hållbarhetschefen som står för den långsiktiga investeringen har mål som funkar ihop med försäljnings eller så säljchefen, så att man jobbar åt samma håll.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hedeborg vid micken den här veckan igen, och jag har en bok i min hand som jag har läst som heter Hållbariseringen, en guide för företag i omställning. En av de två författarna, Mikael Botten Diamant. Välkommen.
Tack så jättemycket, Fredrik.
Jag ska nämna också att din medförfattare heter Carl-Johan Schultz.
Just det.
Du får gärna börja med att presentera dig innan vi ska prata om boken.
Jag kommer från biståndsbranschen. Jag har jobbat mycket på Sida och Röda Korset och sådär. 2015 blev jag inbjuden som en del av den svenska delegationen som åkte med till New York för att förhandla de här globala målen, eller Agenda 2030. Och sen dess har det varit mycket att jag har varit ute och föreläst för organisationer, myndigheter, företag om just de globala målen och Agenda 2030 och hur man kan synka sin verksamhet mot de här globala målen. Så gjort de sista åren. Men mer och mer har jag riktat in mig på företag och näringslivet då, hur näringslivet kan ställa om, eftersom de förståelsen för att man måste göra någonting har ökat enormt sista åren, men frågan är ganska mycket hur ska vi göra det då? Så att det är det som jag sitter inne på sista tiden, och då nu under pandemin så valde jag att sätta mig och skriva den här boken, och då pratade ihop mig med min kollega Carl-Johan Schultz.
Och den här frågan, jag har ju haft böcker som man på olika sätt har touchat miljö, hållbarhet, klimat och sådär. Det känns ju som en fråga som verkligen har blivit, ja, det skrivs om det och det rapporteras hela tiden. Hänt något bara de senaste månaderna skulle jag säga.
Verkligen. För bara några år sedan så föreläste jag mest för myndigheter och organisationer. För att, och kommuner och sådär. Och inte så mycket för företag. För när företag kontaktade mig så blev det så himla tydligt att de egentligen medvetet eller omedvetet inte egentligen var intresserade av en riktig omställning. Utan det var bara att man ville att det skulle se bra ut. Så kallad greenwashing då. Men där jag de sista två åren eller vad jag ska säga har upplevt en jätteförändring plötsligt. Så att jag håller verkligen med dig. Det plötsligt finns ett intresse och ett engagemang. Och det skriver vi lite om i boken också, varför vi tror att det har hänt. Och det är liksom för att det är ett sånt ökat tryck på företag från alla håll nu.
Och vad skulle du, vad är ditt intryck då? För att jag menar, även företag, alla pratar hållbarhet och ekologiskt och det är massa begrepp som används. Och du nämnde greenwashing också som är omdiskuterat. Mm. För ibland kan man känna så här, men vad gör företag egentligen? Är det bara snack?
Mm. Det där är ett problem. För att folk pratar om det och så har man en massa olika begrepp. Och det är svårt att förstå vad som är vad. Och vissa företag skapar sina egna märkningar. Och är det liksom, är det banan... företagets egna märkning som de hittar på och då därmed också kan de ganska lätt säga att vi är så himla bra, eller är det någon annan? Alltså det är svårt att hålla koll på det här.
Mm.
Så att jag håller med, det är komplicerat och det gäller liksom att vara lite försiktig med att gå med och gå på allting som sägs. Sen så tror inte jag att alltid företag gör det här med mening. Alltså ibland gör man det kanske medvetet. Ibland är det för att man inte riktigt vet, man har inte gjort analysen, man har inte gjort kartläggningen. Vad är egentligen våra problem? Vad är det egentligen våra stora utmaningar? Utan man tar som de så kallade liksom lågt hängande frukterna då. Att man liksom hoppar på de frukterna man tror är det som är våra liksom stora utsläpp eller våra stora påverkan. Oavsett om det är ekologiskt eller socialt eller vad det kan vara, eller ekonomiskt då. Så att det är inte alltid det med, man bara liksom inte riktigt har gjort analysen hela vägen ut.
Och ni, som du nämnde nu, ekologiskt socialt, ni har tre liksom huvuddelar som ni delar in det här området i. Alltså ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet.
Mm.
Kan du beskriva dem lite?
Ja, och när jag gör det nu så vill jag vara försiktig med att gå för långt där. För man kan ju beskriva det här på djupet och då blir det ännu mer komplext. Till exempel ekologisk hållbarhet kan liksom... Ja, men, många använder ordet miljö och klimat som samma sak och lite sådär. När det egentligen, det kan vara, ibland kan vara viktigt att skilja på vad är liksom klimatfrågor men också liksom miljöfrågor och sådär. Men jag tycker inte att vi går in för mycket på det, för då blir det förvirrande. För att så här, det som är bra för miljön är ofta bra för klimatet och vice versa. Så egentligen så här, det ekologiska är då det som folk oftast tänker på när man pratar om hållbarhet. Men sen är det liksom så lätt att glömma bort att hållbarhet också handlar om sociala aspekter. Det är tydligt även i Sverige, men ännu mer tydligt kanske liksom i fattigare delen av världen. Att det är svårt med ekonomisk utveckling utan att folk mår bra. Om folk inte mår bra eller kan klara sig för dagen är det svårt att koncentrera sig eller så här, tänka på klimatet och så vidare. Alltså, de här olika dimensionerna hör väldigt mycket ihop. Så, och det är väldigt ofta man glömmer bort när man pratar om hållbarhet, att de handlar om liksom, att det är egentligen de här tre dimensionerna du nämner som är hållbarhet. Den ekonomiska hållbarheten är ju intressant för den används på så olika sätt. Det beror på vem man frågar. Vissa företag pratar om hållbarheten, eller ekonomiska dimensionen som att ja, vi kan tänka på sociala och ekologiska frågor, men vi måste ju fortfarande tjäna pengar. Så att för att det ska bli hållbart för vårt företag så behöver vi också tjäna pengar. Och då kan vi inte bara tänka på, det måste finnas en balans där. Medan de flesta andra menar ju något annat, att om vi ska kunna ha det typ av ekonomiska system vi har idag, så måste det ligga i samklang med klimatet, alltså de ekologiska frågorna och de sociala. Fler pratar ju om cirkulär ekonomi. Superförenklat så skulle man kunna säga att cirkulär ekonomi bygger på att produkter inte bara produceras för att snabbt användas och sen kastas, utan att produkter måste mer, men en återgång till så här vad min mormor och morfar pratar om, liksom hur det var på sin tid, att de köpte någonting som höll, så att man producerar saker som håller en längre tid. Och att en bil ska kunna liksom lätt öppnas upp och lagas. Och komponenter ska kunna bytas ut så att det liksom inte, man behöver slänga hela bilen. Utan, alltså förstår du vad jag menar? Att man liksom ska kunna, saker ska kunna återanvändas en längre tid. För att på så sätt inte ha det här liksom slit och släng samhället. För går vi åt det hållet, då kan vi liksom, då menar vissa då att då kan vi behålla det här ekonomiska systemet som vi har. Men vi måste anpassa det för att vi liksom annars, för det är inte hållbart det systemet vi sitter på just nu.
Mm, just det. Att ekonomin måste bygga mer på det. Ja.
Och ligga i samklang som funkar tillsammans med de sociala och ekologiska aspekterna.
Mm. Mitt första intryck kanske när jag skulle läsa boken, så här, hållbariseringen, då tänkte jag miljö. Så här, hur blir vi, så här, klimatförändringar? Men just att ni tar ett bredare perspektiv på hållbarhet. Och mycket också från de här Agenda 2030 och de här hållbarhetsmålen. För som du säger, det är social hållbarhet också. Det handlar inte bara om miljön utan att få folk faktiskt ska må bra.
Tittar man på de här Agenda 2030 och de som, Agenda 2030 är själva agendan som förhandlades fram och sådär. Men globala målen är som en del av den här Agenda 2030, och det är liksom, vad ska vi uppnå konkretiserat i 17 mål, så att man ser de globala målen är de här 17 hållbarhetsmålen.
Och det är de med såna här rutor och färger som många känner igen.
Många känner igen dem, ja, för att just det, de är så färgglada och fina och så. Och de, vi pratade ju om nu de här tre dimensionerna, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Det blir ännu tydligare om man tittar på de här 17 målen, för det har liksom konkretiserat, så blir det ännu tydligare. Där kan man liksom se så här, ja, men mål 1 är liksom utrota fattigdom. Och då har vi ju en sån, då är det typ, liksom tydligt på ett sätt ett socialt mål, men det hör ju ihop också med ekonomiskt mål såklart och så vidare. Tittar man på de här 17 målen så blir det liksom ännu tydligare vad handlar egentligen hållbarhet om.
Mm.
Så att jag tycker att Agenda 2030 är så himla, och globala målen är så bra för att vi har tydliga mål att jobba mot i världen. Men också så blir det så tydligt verktyg för att förstå vad hållbarhet är.
En fråga är ju såklart, varför ska man bry sig om det här som företag? För det viktiga är väl att tjäna pengar och överleva.
Det var därför vi valde till slut det här krångliga boktitelnamnet Hållbariseringen. För att när vi höll på med det här arbetet och funderade och skrev, och mer märkte vi att vi gled in i att diskutera likheterna med liksom digitaliseringen och globaliseringen och sådär. Som iseringsperioder som folk inte alltid från början förstod vad som var på gång. Det är ju först liksom när man har varit en bit in i de här erorna som man har fått, de har fått ett namn.
Mm.
Men som alla byggt på. Tar vi digitaliseringen som exempel, så var det ganska många som sa från början när de började ana att det var saker på gång. Så sa man, men det är lugnt för oss, vi har ju en hemsida. Sådär. Och sen gick det några år, och de företag som inte hängde med, de förlorade marknadsandelar, och en del stora företag dog och försvann. Medan de företag som var snabba med att förstå vad som var på gång faktiskt ju tvärtom då, vann marknadsandelar och kunde liksom gå från en liten startup till att vara världens största företag. Eller sådär. Så att och vi ser väldigt stora likheter, och till och med tycker vi liksom att det är nästan liksom vissa saker som är ännu tydligare nu än, och så andra aspekter som spelar in som adderar på de här tidigare erorna. Till exempel att politiken är så involverad nu på ett sätt som kanske inte var under andra eror. Där kanske det är företag som har drivit på utvecklingen, eller folket eller vad det kan vara. Medan här är det liksom även politiken, i och med att vi har skrivit på Parisavtalet, vi har skrivit på globala målen, Agenda 2030, och politikerna har inte bara skrivit på dem, utan för en gångs skull, jag var ju med under förhandlingarna som sagt, och det var så tydligt för mig att det här var något annat. Alltså här förstod politiker att det här, liksom, det är bråttom nu.
Mm.
Man skriver på en väldigt ambitiös agenda i Agenda 2030, och även Parisavtalet är ju förhållandevis ambitiös. Så att någonting är på gång, och där liksom politikerna är med och driver det här. Men det är ju inte bara politikerna som driver det, utan det är ju det som företag märker. För jag menar, din fråga var lite grann så här, varför ska företag bry sig om det här? Och då tänker jag, ja, men en självklart svar skulle kunna vara så här, jo, för att vi är på väg mot en tipping, den så kallad tipping point, där vi håller på liksom, men vi håller på att förstöra vår jord.
Mm.
Så det skulle kunna vara ett svar på det, men jag tror att det är inte det enda som företag alltid tänker på, att så här, nu ska vi bidra till en bättre värld. Det kanske man också gör, men det finns nu helt enkelt helt andra argument. Det här med att politiken driver på, det stiftas väldigt mycket nya lagar hela tiden, kopplat just som är riktade mot att vi ska nå upp till globala målen och Parisavtalet. Men det är också andra aspekter som vi nämner i boken, att investerare idag, ägare och investerare till företag har liksom en helt annan syn plötsligt. Vi tar BlackRock, som är den största investeraren i världen. Deras vd gick ut för några år sedan och har upprepat det varje år sedan dess, att vi kommer inte satsa ett öre på företag som inte är hållbara framöver. Det är inte framtiden. Vi ser att framtiden är hållbara företag.
Mm.
Så det är där vi kommer tjäna pengar framöver.
Mm.
Ett annat intressant incitament är att väldigt många företag är ju måna om rätt typ av kompetens. Det är till och med att det finns ett begrepp för det. Man kallar det för talang. Man vill anställa talang.
Ja, det är lite intressant faktiskt.
Ja, talang då, om förenklat. Mm. Vad är talang? Jo, men det är duktiga, nyutexaminerade systemvet eller programmerare, säger vi. Mm. Skulle kunna vara ett exempel. Är man ute på universitet och högskolor idag och frågar dem så är 50% säger att jag skulle aldrig jobba för ett företag vars värdegrund jag inte skriver under på. Vilket ju också så här blir tryck på företag att så här ha en hållbar värdegrund då. Som framtida anställda som de är i behov av kommer vilja skriva under på och vara med på.
Det är intressant och jag tycker framför allt det är en sak som ni tar upp som jag tycker är spännande. Det finns en risk också faktiskt börja bli det att man halkar efter. Mm. Att man, men precis som om man jämför med digitaliseringen eller sådär, att det var många företag som vi liksom tar det som det kommer eller när vi har kniven under strupen och sådär. Men det finns ju också faktiskt en möjlighet att ta ledartröjan kring det här. Och jag tycker att till exempel Max är ett bra exempel på det. Mm. Som verkligen har, utifrån mitt perspektiv i alla fall, liksom, innan någon annan har de andra kedjorna som de konkurrerar med, har satt höga mål och försöker påverka och ska göra någonting så här som...
Jag tycker det är ett jättebra exempel. En sak som är lite rolig bara, när man pratar om företag och vilka som är goda exempel så kommer alltid någon sitta och säga så här, fast Max är ju fruktansvärda med det här och de är ju inte hållbara egentligen. Och så här. Så den där diskussionen finns ju alltid. Men jag håller verkligen med dig om att det är intressant att lyfta olika exempel ändå. För att även om, jag tycker nästan att de mest intressanta casen är de här som du beskriver nu. De som kanske är i en bransch som nästan är, som är liksom ohållbara per se. Mm. Men som vågar, Max, det är nästan som att de har startat en sorts öppet krig mot sin egen huvudprodukt. Alltså köttburgaren.
Ja, men precis, och jag kanske ska beskriva vad jag menar också. För att det som du säger, det är ju de säljer snabb mat och det kanske i grunden inte är så bra socialt och sådär. Men just att de ändå har gått ut, jag hörde någon intervju med någon i ledningen där som sa att de har ju satt upp mål att de ska sälja mer vegetariskt, de ska få ner mindre kött helt enkelt.
Ja.
Och mer vegetariskt och sådär. Och sen har de ju verkligen tryckt på det hårt och sen har de andra hamburgarkedjorna tagit efter.
Håller helt med.
Så att detta är just inom det området. Så.
Ja, men verkligen. Och jag tycker, och vad de har gjort är ju inte då, då har de, det skulle någon kritiker, men du vill bara ta bort alla köttburgare då. Men det kanske inte skulle vara vägen framåt. Det kanske inte är sättet att få med sig människor. Däremot så har ju de valt de metoden att fronta andra typer av burgare. Det är liksom de liksom pratar om, lyfter fram, försöker uppmuntra folk att smaka på för att upptäcka att det här var ju liksom lika gott eller kanske ännu godare, tycker någon. Eller, jag tycker det är ett smart sätt att jobba på.
Mm. Och just att det jag kommer ifrån kanske var att man, det finns en möjlighet att ta ledartröjan.
Mm.
Och det finns pengar att tjäna på det. Och det är kanske ett tungt argument. Just
verkligen.
Och det tycker jag är spännande att ni tar upp. Att jag hoppas också, jag tror att det är ett skifte. Och istället för att sitta och vänta så finns det möjlighet att gå före och försöka sticka ut.
Och det är så jättebra att du nämner det där, för det är så lätt att prata om också det här som jag var inne på alldeles nyss med trycket. Att det är sånt högt tryck på företaget, det är därför de måste ställa om. Men vi gör ju precis som du säger att vi i boken, så när vi har pratat om det, för det där trycket finns där från alla håll just nu, så vänder vi på det. Och visar, men om du ser det, låt det bli att se det som ett tryck utan ser det som en möjlighet istället, så har du så mycket att vinna.
Så att och det kanske också man kan kalla för tipping point.
Ja, nästan, ja verkligen.
Ett annat område ni pratar om som jag tycker är intressant, för det går in lite det här också vad man kan göra. Det här med scope 1, 2, 3.
Mm.
Kan vi berätta lite om det?
Mm. Vad vi vill, det är att få med oss så många företag som möjligt. Och för att få det så har vi försökt undvika att komplicera till saker allt för mycket, för vi vill att det ska visa så här, det är inte så svårt som ni tror. Utan gör det här och det här och det här och gör det bra. Så är ni igång. Så vi har liksom undvikit att använda vissa komplexa, svåra begrepp. Men vissa har vi ändå valt att ta med, som till exempel scope 1, 2, 3. För det är ett begrepp som används för att beskriva olika nivåer där hållbarhetsarbetet och utmaningarna finns. Scope 1 är det här som vi pratade om tidigare med liksom lågt hängande frukter, det man ser direkt och det som är, vi kallar det för innanför grindarna på företaget, det som är det här självklara. Scope 2 brukar, kan man lite förenklat säga, att det är kopplat till liksom, liksom nästan ligger innanför grindarna, så som upp, liksom inköp av värme, alltså värma upp byggnader eller ja. Medans Scope 3 kanske är den mest intressanta och som så få tänker på, det är den här, vilken påverkan har du längre ut i produktions- och leverantörskedjan? Vad finns din liksom påverkan där? Och då kan man ju tänka så här, många företag har tidigare i alla fall kunnat säga, ja men Scope 3 är ju inte något intressant för oss, för att det kan ju inte vi påverka, det är inte vårt problem. Vårt problem är ju det vi gör och sådär, men det som sker just nu när det kommer till lagstiftning och liksom annan typ av politisk påverkan på näringslivet är att man försöker komma åt det här genom att alla ska behöva tvingas att ta mer ansvar för hela sin värdekedja.
Mm.
Så att liksom, så att lagar och regler riktas åt det här hållet, så att man, så att det gör att man liksom mer och mer i olika sammanhang, i olika branscher behöver ha koll på hur mycket CO2-utsläpp är liksom, genererar min verksamhet hela vägen liksom en bra bit ut i värdekedjan.
Mm.
Och därför menar vi att vill man vara proaktiv, för att de största företagen har redan mycket de här kraven på sig i sin hållbarhetsredovisning, behöver de redovisa den typen av saker. Men alla företag, alltså tillhör du inte de största, så behöver du kanske inte alltid ens, du är inte ens tvungen att hållbarhetsredovisa och lite sådär.
Nej.
Och då kanske du inte är lika intresserad av att göra det här. Men nu börjar kraven komma på de stora företagen att de måste ha koll på sina, alltså de måste ha koll på sina värdekedjor. Så blir ju plötsligt de här mellanstora företagen indragna här indirekt. Så för dem måste då kunna visa det större företaget som köper deras varor och tjänster att de har koll i sin tur längre ner. Så att det blir liksom en dominoeffekt av det här som är intressant. Och så därför är det smart att så fort som möjligt börja få lite koll på ens påverkan längre ut i då scope 3.
Ja, men precis. Nej, det är ju intressant, ja, så att man inte bara kan, nej men vi sköter oss jättebra, så ens underleverantörer är bedrövda.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja. En uppenbar fråga är ju att vi säger, om du och jag driver ett företag med 50 anställda, vad som helst, ett konsultföretag till exempel, alltså, så finns det ju så mycket saker man kan göra, liksom, tusen olika grejer. Okej, ska vi satsa på att inte skriva ut så mycket? Vi ska inte förbruka, ha som förbrukningsmaterial, eller ska man titta på liksom, ja, el eller värme eller, ja, och så vidare och så vidare. Det finns ju så mycket man kan titta på.
Och där fick vi, just för att vi vill att man, nu gäller det att komma igång bara. För den tröskeln är så stor för många. Och tröskeln beror bland annat på det du säger nu. Att så här, men vad ska vi börja? Och vad egentligen är det vettigt att börja med då? Och vi får tydligen inte börja med de här lågt hängande frukterna, har jag velat hålla. Vad ska vi börja? Och då, känner, så har vi liksom, vår grundinställning har varit lite så här, men välj ut dina fem tyngsta då, liksom de största frågorna som genererar mest påverkan, negativ påverkan, och välj ut liksom dina fem du kan göra ganska lätt här idag, så är du igång med ditt arbete. Dels de här kortsiktiga sakerna du kan ändra imorgon, men också har du påbörjat ett arbete för några av de här långsiktiga frågorna. Men också i din fråga ligger det här, så här, men hur ska jag veta då vad som är dem? Och då har vi i boken, så går vi igenom lite grann så hur man kan kartlägga och analysera sin verksamhet för att komma åt både liksom scope 1, 2, 3. Liksom, både på bredden då hjälper vi till att man liksom, genom, vi använder globala målen faktiskt som ett liksom raster då för att analysera, eller kartlägga och analysera på bredden. Men också så använder vi scope 1, 2, 3 som en modell då för att titta på djupet också av sin verksamhet. Och genom att göra det så kanske du upptäcker att det var inte i scope 1 våra största utsläpp eller social påverkan låg, utan det var i scope 3. Det vill säga långt ut i våran värdekedja där vi köper från det och det landet på andra sidan jordklotet. Där kanske inte de sociala förhållandena är särskilt bra i fabriken. När vi producerar där så behöver det transporteras över hela jordklotet. Okej, det kanske var där problemet var. Inte om vi hade ekologisk frukt i fruktkorgen, om jag får raljera.
Nej, men precis. Och det där tycker jag också kommer in i... Jag tycker så här, det känns som en evighetsfråga. Att vart ska man lägga krutet? Jag menar, du kan ju... Om man gör massa grejer bra, men sen gör du det sämsta... fortsätter med att ta flyget till jobbet, så att säga. Så spelar det ingen roll hur mycket du hur mycket ekologiskt eller vad dina underleverantörer gör. Om förstår du vad jag menar? Alltså, det är också en storleksmässig... Det är också svårt.
Det är svårt, och när du börjar titta på längre ut i din värdekedja så blir det också svårare och svårare att räkna på. Du kan ana att mitt stora problem ligger i transporterna eller i produktionen i Thailand eller sådär. Men du kanske inte vet exakt, och du kan inte få siffror från leverantören på hur stor, liksom stora, stor påverkan är. Men där menar vi på i boken att man kan göra någon sorts uppskattning och bedömning. Att ibland är det, om man bara funderar på det och tänker till, så anar man nog var de största problemen ligger. Och då kan du påbörja det arbetet utan att du behöver ha exakta siffror på det. Utan du bara anar att här ligger nog fem av våra största påverkansområden. Låt oss börja jobba med dem. Och det kommer inte vi bli klara med imorgon. Men genom att bara, alltså det gäller ju bara komma igång med det man anar och vet är sina största områden.
När man, om man har kommit igång och man jobbar med det här, kan man liksom kommunicera det på något sätt? För om det bara återgår till Max till exempel då, så som jag nämnde, jag gillar ju, tycker de gör bra jobb just kring innehållet i hamburgarna. Men sen får de, man kan mycket väl kritisera dem för andra saker och gå in, men ni gör inte det och det och det.
Precis.
Det finns ju ingen som är 100% i. Så att när kan man liksom kommunicera och säga, men vi gör ett bra liksom hållbarhetsarbete här?
Där tar vi lite ställning, känner jag, i boken, för där finns det så många olika åsikter. Vi tycker väl att det finns inget fel i att kommunicera tidigt. Alltså många menar väl bara så här, man står inte och snackar om att ni är bra innan ni är i mål. Liksom. Men för mig är det så här... Så vi resonerar i boken, så är det liksom att du kommer aldrig vara 100% hållbar, utan det är liksom en resa. Och varför inte prata om den resan? Men däremot inte hålla på och liksom få det att se snyggare ut än vad det är, utan det som jag tror folk uppskattar, det är om någon säger så här, ja, men om en hamburgerkedja går ut och säger så här, vi är inte hållbara, men vi tänker banne mig bli det. Och det här är det vi gör just nu, och vi har läst boken Hållbariseringen, så vi har kört på den här grejen att vi kör fem vi har valt ut att de här fem ser vi som våra största områden nu. De jobbar vi långsiktigt med. Vi tar också hand om de här fem enklare puckarna. Sen har vi en plan för hur vi ska liksom hitta de fem nästa om 2 år och så vidare. Ja, men förstår jag menar? Om man kan våga prata om vägen dit, och att vi är inte i mål än och vi har mycket kvar, men det här gör vi just nu och det gör vi för att. Det tycker jag är transparent, och det gör det hela väldigt trovärdigt. Jag blir mycket mer misstänksam när jag säger så här, när något bilföretag säger så här, vi är hållbara bilföretaget. Nej, det är ni knappast. Men ja, du förstår skillnaden.
Ja, verkligen. det är ju ett problem att det är lite luddigt och många företag vill framställa sig som att man, men transparens, så skulle man så här stapla upp det här gör vi, det här gör vi inte.
Mm.
Jag skulle tycka det som liksom intressant att det blir någonstans ärligare.
Ja, och det finns ju begrepp för det här. Liksom greenwashing pratade vi om, men det finns ju ett motsatt begrepp som heter green muting. Liksom att folk inte vågar prata för man är så rädd för att få kritik. Så därför är det ganska många företag som, så här, som gör mer arbete än vad man vet. Men de vågar inte prata om det.
Nej, men det är ju lätt att hugga. Mm. Det är helt omöjligt för ett företag nästan att... Du får ju, det är att man kan inte hitta någonting. Så här, ni säger att ni är, så går man in och tittar och klagar på något annat.
Mm. Men vågar man vara transparent och säga så här, vi vet, vi är inte bäst. Eller vi kanske är bland de bästa, men vi har mycket kvar. Så blir det en helt annan sak, tycker jag.
Ni har ju en modell som ni kallar för hållbarhetspusslet.
Mm. Så här,
9 steg som man kan använda. Man ska bara nämna dem kort vad de heter.
Mm.
Att man inventerar interna förutsättningar, man kartlägger, analyserar, hittar lösningar, sätta mål, implementera, involvera, uppmuntra, utbilda, följa upp, redovisa, revidera och sen sista 9, kommunicera.
Mm.
Så liksom processmodell.
Ja, och den har vi gjort till ett sorts pussel. Vi använder den kanske ganska utslitna metaforen pusslet, men vi gör det för att det passar så otroligt bra i den här situationen. För att vi beskriver de här 9 delarna. Vi vill ju få igång företag helt enkelt. Och då vill vi visa så här. Gå igenom de här stegen. Det behöver inte vara så mycket svårare än så är ni igång faktiskt. Så vi beskriver dem linjärt då först i boken. Gör det här. Det är ganska naturligt att börja med det här. Och sen är det ganska naturligt att göra kartlägg efter det. Och sen efter. Men när det är gjort så... Så börjar vi visa mer praktiskt hur det brukar se ut på riktigt i företag. Att det är väldigt sällan, eller många försöker jobba med det som en linjär process. Men det är väldigt sällan en linjär process. Eller nästan aldrig. Jag har aldrig sett på ett företag som har kunnat jobba linjärt. För du stöter på problem, du märker. Så att någonstans så behöver du, om vi tar något exempel från boken. Du tog upp kommunicera alldeles nyss.
Mm.
Om man skulle behandla det linjärt så har vi lagt kommunikation mot slutet där. Och så kan man jobba. Det kan vara ganska naturligt att nu har vi kommit så här långt. Nu vill vi kommunicera det. Men vi menar ju att den här kommunikationspusselbiten behöver ju komma in på flera omgångar återkommande tillfällen. Så att det är liksom inte en linjär process där du gör en pusselbit tag, utan du behöver kanske. Och därför behöver du initialt analysera. Var befinner vi oss just nu i processen? Är det kanske så att vdn och hållbarhetschefen är jättesugna på den här hållbarhetssatsningen, men resten av cheferna i ledningsgruppen och halva gänget av anställda fattar inte vitsen? Det går ju bra för vårt företag, varför ska vi hålla på att bygga om nu? Då kanske det krävs interna utbildningsinsatser, så att då kanske den pusselbiten behöver läggas allra först.
Mm.
Medan för ett annat företag så är det inte ett problem, för att alla är på banan och så här, men då är det inte där du ska börja, utan så vi vill visa genom att i bild då visa de här olika varianterna på pussel. Vi använder oss av ett gäng case också för att göra det ännu mer tydligt hur det kan vara på olika företag. Jag vill bara förklara lite grann varför vi kallar det för ett pussel.
Finns det några sådana vanliga bromsklossar i sitt arbete?
Ja, alltså, och det är därför vi har den här första pusselbiten, heter ju inventera interna förutsättningar. För att den menar vi på är kanske en av de största problemen när företag försöker komma igång. För att apropå vad jag precis sa, att du kanske har, det här tycker jag är jätteintressant, för det sätter jag på så himla ofta, att du har ett företag och så de jobbar på, det rullar på bra, finanschefen, CFO:n eller vad det brukar kallas, eller säljchefen, de är jättepoppis för att de levererar avkastning till aktieägarna och det är liksom sådär. Och rullar på, och så plötsligt så bestämmer sig för att nu ska vi jobba mer med hållbarhet. Så då tar man in hållbarhetsansvarig. Kanske gärna någon person som redan jobbar där och som är den mest engagerade på företaget i hållbarhetsfrågor, så får den bli hållbarhetsansvarig. Mm. Men den tilldelas inget mandat. Utan den ska jobba vid sidan och utanpå den vanliga verksamheten. Och plötsligt sitter du med en hållbarhetsansvarig eller hållbarhetschef som sitter på långsiktiga kvalitativa mål. Och sen som spela någon sorts pingpong eller tennis eller så mot säljchefen som har sina kortsiktiga kvantitativa mål, och så krockar allting och så liksom så går det i stå. Och då sitter hållbarhetschefen där med inget mandat, och det den kan få igenom är det här liksom ekologiska kaffet i kaffeautomaten och den typen av frågor. Men de här stora puckarna liksom gör man ingenting åt, för det kommer ju kanske kortsiktigt dra ner vinsten. Och med det vill jag bara lägga till att givet har vi pratat om tidigare att företag måste ställa om nu och att det finns massa möjligheter i det här, då tycker jag snarare att man ska se det som en investering snarare än någonting som är ett ok som vi behöver lägga på. Utan ser man det som en investering, då kan man ju hantera det som vilken investering i ett företag som helst. Då blir det ju relevant att se till att hållbarhetschefen som står för den långsiktiga investeringen har mål som funkar ihop med försäljnings, eller så säljchefen, så att man jobbar åt samma håll. Och då får man väl helt enkelt förklara för de stora aktieägarna att just nu gör vi en investering. Så att kortsiktigt kommer vi kanske gå ner i vinst, men på sikt kommer vi kanske vara marknadsledande om 5 år. Det brukar inte investerare eller ägare säga nej till om man bara är tillräckligt tydlig i det. Så att de här bromsklossarna kan ofta vara, jag stöter ofta på att säljchefen till exempel blir så här, alla ser honom, det är ganska ofta en honom då, Lars kan vara ett vanligt namn, som står i vägen. Men det är inte, behöver inte betyda att Lars är kanske en klimatförnekare för det, utan Lars sitter på sitt tydliga uppdrag. Du ska leverera vinst. Ännu mer vinst än förra kvartalet. Mm. Och då får du problem.
Ni nämner ju också det här med, vilket är en klassiker, att när det blir som förändringens vindar blåser, man kan känna av det här, nu ska vi göra... Det funkar ju bra hittills och det går bra för vårt företag, så vi håller på att ändra på saker.
Mm. Men återigen, alltså det är en kommunikativ, intern kommunikativ fråga. Alltså, förstår alla att just nu går det bra, men om man tittar på den politiska utvecklingen och liksom samhälleliga utvecklingen, så vad är vårt företag om 5 år? Det är jättekul att det går bra idag, men kommer det gå bra om 5 år? Om marknaden fortsätter att utvecklas som den gör? Nej, kommer man kanske komma fram till. Det kanske beror på vilken bransch just nu. Men vissa branscher är det ju supertydligt. Andra branscher kanske inte kommer bli tydligt förrän om något år.
Mm.
Men kan du kommunicera det tydligt internt, så kommer nog de flesta vara med dig. Så att jag handlar mer om en kommunikativ fråga än att det faktiskt är ett rejält problem.
Jag kom på en möjlighet också. Jag bara tänker på det nu när du pratade om säljchef. Alltså, exempelvis... Säg att vi skulle jobba på ett företag och du är inköpsansvarig, inköpschef.
Mm.
Och du kanske av andra anledningar eller så, ja, men du väljer att vi ska lägga om våra inköp från att vi har köpt in från någon tillverkare som har varit så att säga, mindre hållbar till någon annan.
Mm.
Och då är ju det faktiskt en möjlighet att kommunicera det.
Mm.
Det kan ju bli en del av hållbarhetsarbetet, vilket man, för många kanske gör det, men varför inte då prata? Men det här gör vi nu, det här är en del av vårt, det kan bli en del av, det är ju en kommunikativ möjlighet.
Verkligen, och det är ett väldigt bra exempel. För de som lyssnar på det här och som kanske sitter så här, om jag är inköpschef, det är inte så himla enkelt som ni sitter och säger nu, Micke och Fredrik, så där. Men generellt sett så är det väldigt många som säger att det är omöjligt att byta leverantörer. Vi sitter fast i uppdrag och liksom de här. Men jag har nu sett på fler och fler hållbarhetschefer som säger så här, det där är inte alls något problem. Jag bara styrde om. Vi bytte inte, utan vi bara ställde nya krav. Så löste leverantören det. Plötsligt så kunde de visst trolla fram hållbara produkter eller... komponenter eller vad det kunde vara. Så, och precis, och de som faktiskt är så modiga och vågar göra sånt, varför inte kommunicera det, precis som du säger? Det är ju en tydlig sån grej som kan göra en jättestor skillnad, som jag inte tror alla fattar, men det är en jätteskillnad om du styr om dina inköp.
Ja, det kanske hakar fast i det här att det finns en efterfrågan, eller det är som att vi tippar över det på företag som arbetar med de här och tar ansvar. Och om jag plötsligt läser på en hemsida, ja, de gör de här grejerna, de bland annat så har de arbetat med sina inköp och så vidare och så vidare.
Mm.
Det kan vara en av deras 5 grejer.
Ja.
Jag bara, det är i alla fall en möjlighet.
Ja, verkligen.
Som man kanske kan missa annars.
Man får inte glömma bort att det inte är så himla lätt alltid. Alltså så här, även om ett företag vill så finns det liksom yttre omständigheter och bromsklossar som kan stå i vägen.
Men fortfarande en viktig poäng är ju att komma igång och att, så att säga, göra någonting.
Jag skulle jobba ett företag då, så skulle jag säga okej, det här kanske är några av våra största påverkansområden och de skulle vi vilja ändra, men de kan vi inte ta i nu, så att de lägger vi, men vi tar i de här fem andra sakerna istället som faktiskt går att ta tag i nu. Dessutom så återigen handlar det om mod, innovativt tänkande eller vad ska jag säga. Alltså vissa företag har då bestämt sig för att ja, men då går vi ihop med 8 andra inköpare och så tillsammans ställer vi de kraven. Då blev det kanske plötsligt lite mer intressant för leverantören i Kina att anpassa. Men så förstår jag menar att det finns alltid sätt om man bara bestämmer sig och har modet.
Angående som huret och sådär, vi har nämnt kort den här modellen, hållbarhetspusslet och så, man med de delarna. Och sen är det jättesvårt att prata eftersom alla företag är så olika. Man har olika branscher, olika storlekar och så det är väldigt olika beroende på, svårt att generalisera. Men är det något annat just kring huret som tycker är intressant att nämna om här?
Vi har lite indirekt varit inne på ganska många av dem, för att jag menar, jag tycker den här hitta lösningar är ett ganska intressant kapitel. Den är lite svår att skriva när man vill skriva brett, för att vad som är lösningar i liksom techbranschen är en sak och sådär. Men den är intressant, att så där fick vi mer nämna liksom olika sätt att tänka innovativt liksom, och lösningar. Det kan handla om just samarbeten som jag beskrev, men också om så här, hur kan vi styra om? Kan vi göra, apropå cirkulär ekonomi, alltså så här, kan vi tänka på livscykeln i våran produkt? Att vi liksom gör den mer, alltså att den kan hålla längre, våran produkt. Eller så att det finns olika sätt att tänka lösningar. Att det liksom, därför fick vi ge tips där kring det.
Mm. Men har du något spännande exempel på några som har på ett eller annat sätt arbetat med och förbättrat sin hållbarisering?
Återigen tycker jag att de svåraste fallen är de mest intressanta. Till exempel textilbranschen, alltså den är ju ohållbar i grunden, men folk vill ha kläder. Så att, särskilt kalla länder behöver vi kläder rätt mycket ibland. Och då kommer ju företag på mer och mer liksom hur man kan, jag såg någon nätklädesföretag här nu som också börjar sälja second hand kläder eller... Det är kul när den typen av omöjliga branscher faktiskt försöker hitta så här, vad kan vi ändå göra? Vad kan vi liksom, hur kan vi komma igång? Vad kan vi liksom ändå göra för att förlänga kläders livslängd och lite sådär?
Mm. Är det något, någon del i boken som vi inte pratar om som du känner vill trycka på?
Vi har lagt in workshop-delar till och med så där i boken för att verkligen göra det,
ja, just det.
Lätt för företag att liksom processa det här själva. Mm. För att det är en sak att bara läsa, du borde göra det här och du borde titta på det här. Men vi har försökt hjälpa till och med ner på nivån så här, men hur kan du lägga upp en sån workshop internt på jobbet?
Mm. Sista frågan då, vad tycker vi ska skicka med lyssnarna kring det här området?
Om lyssnaren är en företagare så tänker jag att just modet och sådär, att ha modet nu, för att vi måste. Alltså det är ju faktiskt så, vi måste. Så att ha modet och våga, att liksom bara våga ta tag i saker och våga gå i bräschen. Och till både företagaren och den som inte listas som företagare, tänker jag lite grann som du är inne på också, det är så svårt. Det känns så svårt allting. Hur ska jag hantera det här och vad ska jag sluta äta avokadon eller inte? Och vad ska jag börja och vad ska jag sluta? Jag tycker vårt tips till företagen funkar även till privatpersoner. Så här, vad tror jag är mina största påverkansområden? Vad kan jag göra åt dem?
Mm.
Och vad är de, och vilka är ganska enkla saker jag kan ändra på idag? Att bara sätta sig och fundera lite på det. För jag tror att man kan komma ganska långt på att bara liksom fokusera på vissa saker som man faktiskt tror kan göra störst skillnad.
Om man lyssnar på det här och vill få tag på det, kanske ställa någon fråga till dig. Kan man hitta det någonstans?
Mm. Dels så har boken då Hållbariseringen en egen hemsida. Och där kan man också hitta både mig och Karl-Johans kontaktuppgifter.
Mm.
Hållbariseringen.se.
Tack för att du var med.
Tack så jättemycket.
Thank you. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.